Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är ute och går igen här. En fantastisk dag här igen i april. Vårfåglarna kvittrar. Nyligen gjorde jag och Charlotte Krook ett program som handlade om manligt och kvinnligt. Och jag känner att vi börjar prata, men vi behöver reda ut det här lite mer, för det här är ett stort ämne. Så nu tänkte jag gå upp och prata med Charlotte Krook, Tyresöradions egen filosof. Konstnär som har väldigt mycket egna perspektiv på saker och ting. Så nu ska vi höra vad hon säger om vi fortsätter diskutera ämnet. Så häng på! Nej men hej igen!
Hej,
och du är lika vacker som vanligt.
Jaha, ja. Snyggt.
Snyggt, här. Du klär upp det, jag bara klär ner mig hela tiden.
Nej men så jag har stylat mig speciellt idag för att jag känner den feminina urkraften efter att ha bevittnat en dansföreställning igår. Aha. Bolero, Ravels bolero. Den här flamenco-dansösen uttrycker den otroligt starka jordkraften och de här tjusiga boleromännen flockas kring henne.
Och det är liksom, fantastiskt, det här är ju
det är så vackert.
Helt rätt för vårt ämne tycker jag.
Ja, fast egentligen hade jag tänkt att säga så här. Om du hade knackat på, ring på och sagt, nej men här är ju Charlotte som du brukar säga. Ja. Då hade jag tänkt att säga så här, Ann, Charlotte, ursäkta men idag är jag faktiskt Charles. Eventuellt. Så. Tänk dig för vad du säger.
Exakt så känner jag just nu.
Gör det. Vem är du idag?
Herregud, jag är bara Ann hela tiden. Jag har inte nära.
Bara?
Nej men alltså, det är det här vi ska prata om. Därför jag kommer till dig, Charlotte.
Jag vet. Du är så välkommen in i min lilla stuga.
Tack.
Här behöver man varken buga eller truga.
Oh,
kom in.
Yes. Nu sitter vi återigen i detta, ja vad ska man säga? Vad kallar du det här rummet för, Charlotte?
Chandobelt, uttrycksfullt, väldigt, väldigt färgstarkt och egenhändigt komponerat, både fabricerat eller skapat menar jag. Det finns inte en detalj här inne nästan som inte jag själv har gjort.
Precis.
Så det är mitt kraftrum, det är jag hela vägen ut.
Ja.
Ja.
Och du och jag gjorde ett, tycker jag, väldigt intressant program som jag faktiskt var lite osäker på hur det lät. För jag visste inte det här manligt och kvinnligt. Jag tycker nämligen själv att det här har blivit så minerat. Vad är manligt och vad är kvinnligt? Så att jag är tvungen att komma upp till dig igen. Och vi pratade om att vi skulle göra lite flera program. Därför det här ämnet är ju väldigt intressant och aktuellt.
Och komplext. Alltså inte i bemärkelsen svår utan djup och stor och övergripande och därför är det intressant och väldigt, som du säger, relevant att dyka ner lite mer koncentrerat än vad vi gjorde sist. Mm. Men då öppnade vi en del dörrar eller la ut en del kort på borden.
Ja.
Idag ska vi fördjupa oss i några kort och jag vet att du har en rubrik för idag eller du har ett tema.
I alla fall. Ja, ett tema. Ja. Mm. Och det är lite grann det här med ordens makt och vanemakt. Det är faktiskt titeln på en bok av Jan Guillou som han skrev. Ja, som en jättebra bok som egentligen handlar om hans liv. Men jag tycker, jag brukar ofta tänka på det här ordens makt och vanemakt. Därför att i mycket av det här som man nu säger när man pratar manligt och kvinnligt så kan man ju lätt trampa på minor om man säger fel. Och det är därför jag är osäker. Därför att ibland känner, får man säga så här eller så här. Om man då tar ett helt annat ämne som är också minerat, förutom manligt och kvinnligt då, så kan jag säga så här. Ibland säger man så här, en handikappsplats. Nej, så heter det inte. Jag menar funktionshindrad. Nej, jag menar funktionsvariabel. För de här orden, då plötsligt har man bestämt, man får inte säga det ena för det kränker. Och man måste säga ett annat ord. Och det är samma sak med hon och han. Nu har det blivit så att man måste ta hänsyn till de personer som uppfattar sig som hen. Och jag kan ju tycka liksom så här att ord är viktiga. Men när ord blir sådana att man inte bryr sig om att personen som säger orden kanske inte, om man säger så här, nu tar jag bara exempel då med handikappsanpassad. Då tänker man ju inte att man är dum när man säger det. Man säger det kanske av gammal vana och att man inte är uppdaterad. Och i den här feminismköret nu så är det så väldigt mycket man inte får säga. Och man tycker jag i sociala medier så räcker det med att någon säger fel. Och då pekar alla fingrar. Titta, du sa fel. Så vi har blivit en väldigt trång sektor när det gäller ord.
Ja, det var mycket på en gång.
Jag vet, det var min, nu fattar jag, jag har gått här och laddat hela dagen.
Ja, jag menar det var så många infallsvinklar och så mycket information tätt.
Ja.
Så att jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Men för det första så log jag lite grann när du sa Gio, ordens makt och vanmakt. För jag har ju gjort ett program för er som heter Ordens makt och magi. Ett eget
just
program.
Just det, det har du gjort.
Mm. Mm. Så jag är väl medveten om ordens makt på alla möjliga olika plan. Inte bara konkret utan också subtilt, metafysiskt och inte minst sonart. Kan man säga sonalt?
Jag vet inte.
Jag vet inte, ljudmässigt.
Ljudmässigt?
Ja, ja.
För du har jobbat med sånt hela tiden.
Både ja och nej. Men jag skulle väl också vilja säga vad du hela tiden, eller rättare sagt, vad som händer här nu det är att vi får inte vara specifika.
Nej.
Till att börja med.
Nej.
När vi definierar någonting eller säger hej eller åsyftar någonting.
Rädslan att säga fel.
Ja, men just det här att vi ska vara så luddiga som möjligt.
Mm.
Det får inte vara han eller hon. Det får inte vara det eller det. Utan det ska vara någonting som inkluderar alla. Det är det du säger.
Ja.
Och det är en väldigt snurrig och farlig utveckling. För det leder ju i slutändan till någon form av självcensur. All
exakt.
Överdriven försiktighet leder till självcensur. Och det är farligare än en påtaglig censur. För en sån kan man lokalisera. Man kan alltså se och man kan definiera, lokalisera. Veta var den kommer ifrån.
Mm.
Och därför kan man vända ryggen eller göra någonting annat. Men när det är en självcensur så är vi i ett farligare läge.
Och just den här debatten som vi pratat om kvinnor och män.
Mm.
I förra programmet så pratade jag om en kvinna som heter, hon är feminist, heter Kajsa Ekis Ekman. Hon skrev då i Aftonbladet en extremt uppmärksammad artikel bland feminister som heter Könet i knoppen heter artikeln. Och där tar hon bland annat upp att till och med FN har diskuterat om man får säga gravida kvinnor. För ordet kan nämligen förolämpa gravida män.
Mm.
För nu finns det ju alltså, kvinnor som har bytt kön till män. Och alltså finns det ett gäng som kan bli gravida fast de uppfattar sig som män. Och det här var ju också en diskussion på Nybörda skola för ett tag sedan.
Mm.
Att när de satte upp ett anslag på att alla tjejer kunde gå och få vaccineras mot livmoderhalscancer. Sån här HPV-virus eller vad det är någonting. Då var det någon som skrev över ordet tjejer och skrev människor med vagina. Så att plötsligt har det blivit så att säger man ett ord kvinnor tjejer så måste man ta hänsyn att det kan bli exkluderande. Så att plötsligt blir orden alltså farliga att säga. Om man börjar bli så, vad ska man säga, tar hänsyn till sånt här, då vågar man nästan inte säga någonting. Men orden
Nej.
Är ju viktiga.
Ja. I förlängningen så blir självcensur en tystnad. Och det är ju också ett farligt läge, minst sagt, att vi tystnar. För vi är så ängsliga över att inte vara rätt. Och jag vet egentligen inte vad jag ska säga om den här snurriga, konstiga utvecklingen som är så fragmentiserande på något underligt sätt. De som har läst George Orwells bok 1984... vet ju precis vad new speak, ny språk, handlar om och varför. Det är alltså att man gör språket fattigare genom att man tar bort väldigt många ord. Man tar bort nyanser. Och det är ju så att vårt tänkande är ju i allra högsta grad kopplat till ord. Vi tänker i ord. Och när vi har ett färre ord att tänka med, alltså ett mindre vokabulär med mindre, färre nyanser för både känslor och tankar och upplevelser och så tänker vi också snävare och tänker mindre nyanserat. Så det är ju en koppling där som George Orwell var väldigt medveten om. Att man krymper människor genom att skapa ett språk som är så förkortat. Och som är så ordsammansatt. Så man beskriver inte ett förlopp längre. Det finns liksom att ta bort det här, utan det blir väldigt korthugget och väldigt sakligt och väldigt... Nu tänker jag inte på handikapps eller alternativ och motoriska människor eller vad man nu hittar på.
Funktionsvarierad liksom. Tror jag heter det.
Funktionsalternerad, varierad.
Ja, det heter det idag,
ja,
tror jag.
Ja, det är som... Så där har vi hållit på ett tag i för sig med städerskor. Vad är det heter nu igen?
Man jag vet inte, hygientekniker.
Ja, men... någonting sånt va. Så att vi uppgraderar och ger mer status. Och det är väl inte fel i för sig va.
Nej.
Men det här är ju helt gott av styr tycker jag.
Och det jag tycker är det svåraste det är ju inte att... Okej, man måste kanske lära sig nya ord. För det är viktigt kanske om ett ord har fått ett dåligt klang. Att man byter ett ord. Mm. Det tycker inte jag är fel.
Mm.
Men om ens syfte när man säger någonting inte är elak. Om man ska säga så här, en mörkhyad person.
Mm.
Eller någonting sånt. Då är det jättesvårt. För man vet att N-ordet får man inte ens säga. Man får inte säga svart. Tror jag faktiskt inte heller man kan säga. Jag vet inte riktigt vad man får säga. Och då blir när man egentligen bara ska beskriva någonting. Man är inte ute för att förolämpa. Syftet är inte att förolämpa. Men man är så rädd för att säga fel ord. För att om man säger ett fel ord så kan man säga du är rasist.
Mm.
Eller om man då är antifeminist. Om man säger, alltså man stämplar människor. Man sätter liksom, vi är inne i någon slags undligt samhälle där vi så snabbt om någon säger en felaktig mening ska stämpla folk.
Ja, och uteslutas ur flocken.
Ja.
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 Som om det vore det viktigaste i hela världen.
Ja, och det...
Att vara i en flock.
Ja, förlåt, du...
jag är inte i en flock.
Nej, jag vet det. Det har kommit till dig. Jag
är inte med i Twitter ens en gång. Nej, jag är inte med i någon social media.
Du vet det?
Nej. Mm-hmm. Jag valde bort, eller jag har aldrig klivit in i Facebook eller Twitter eller någonting sånt av olika skäl. Men många tycker att jag är lite efter, men jag skulle nog snarare säga att jag är lite före.
Ja.
Och det visar sig nu. Jag har inte ens klivit in i Facebook och nu går många ur.
Ja.
Så. Så jag har mina antenner och mitt sociala, vad ska jag säga, nätverk på andra plan.
Du lever i verkligheten?
Definitivt, absolut. Och jag läser mycket... tidningar, tittar mycket på olika forum, delaktig, tar del av mycket information. Fast kanske på ett mer urskiljande vis. Att jag hänger inte med i såna här Twitter-debatter och sånt där. Det tycker jag är ödslande av tid egentligen. Mm. Men som fenomen, som ett socialt fenomen så är det ju förstås intressant. Mm.
För det som är farligt tycker jag med Twitter, där är en väldigt liten del av befolkningen.
Mm.
Där finns ju mest makthavare,
opinionsbildare
och journalister. För att de ska känna efter vem skriker högst idag. Vad är det som blåser nu? Och där ägnar man ju sig i stort sett att plocka ner sin motståndare så gott det går.
Ett krig. Ja.
Och just det här tycker jag med manligt och kvinnligt, som egentligen är någonting jättenaturligt, har nu blivit så svårt.
Det har blivit ett krig.
Ett krig har det blivit.
Men det är ju andra sidan förståeligt utifrån perspektivet att de här kvinnor eller feministiska militanterna, tanter. Du hör vad jag säger, jag är tanter, militanter.
Ja.
De har ju plötsligt fått så mycket muskler, så mycket kraft och det ligger så mycket raseri bakom. Som är, ska jag säga, eldat av Me Too, hela den här rörelsen, hela den här drevet. Men så ligger långt, långt, långt tillbaka i tiden förstås. Det feminina rättmätiga raseriet. Och det kommer ju ut nu och då slår, som vi sa sist i programmet senast, pendeln så hårt åt ena hållet. Och därför så lyssnar jag av det på det sättet i alla fall. Att den här kvinnokränkningen och hatet och raseriet och så. Det här kriget mot mannen nu. Det är förståeligt. Jag kan förstå att det finns det. För att fortfarande är det ju så idag att vi matas med dagens våldtäkt och dagens kvinnomord. Och dagens, då menar jag media. Alltså, som vi
sa. Ja, varje dag i stort.
Varje dag i princip.
Ja.
Lemlästning.
Och du hade även den idén, ja, tänkte jag, när MeToo drog igång. Att du pratade om att innan dess så var det där mordet på den här journalisten med ubåten.
Ja.
Kim Wall.
Mm.
Och att även där hade liksom raseriet redan startat. Så här gör man inte. Man har gjort kvinnor till liksom...
Ja, därför att det är också så, vad jag inte sa till dig eller radio, jag är ett orakel, jag ser saker och ting, jag får information om saker och ting. Så jag såg att Kim Wall hade blivit så sexuellt grovt kränkt innan det blev officiellt. Så jag kunde inte säga det, men jag såg att just också den sexuella aspekten och lemlästningen av henne fanns i det kollektiva medvetandet. Så att det blev som en trigger. Det blev som enough is enough.
Mm.
Det här är bara för mycket. Men innan dess så har det ju varit hur mycket som helst. Varenda dag vi matas med just sådana här uppgifter om kvinnokränkningar och kvinnomord och så. Så jag förstår att det blir den här reaktionen. Men det blir ju alltid en fanatism i förlängningen av att det blir ett överslag åt något håll.
Mm.
Mm. Och nu är det väl mer eller mindre så. Så att männen hukar sig.
Ja.
Från tonåringar till gubbar. De hukar sig.
Ja.
Och kvinnor är jättearga. Men vi behöver titta på vad vi är arga på. Är vi arga på mannen per se? Eller är det på det som ligger under det hela?
Vad menar du med mannen per se?
Per se, då menar jag specifikt mannen som utför det här. Alltså ska vi ligga i krig med mannen så finns det alltid någon som vinner på att inbördeskrig som jag ser det. Mm. Och det är de som är på toppen av pyramiden. För om fundamentet försvagar sig själv genom att vara i inbördeskrig så gynnar det de som har makten helt enkelt. Och så har det alltid varit oavsett vad det är för krig. Om det är mellan män och kvinnor eller svarta och vita eller rika och mindre bemedlade människor. Så att jag tycker att det är viktigt att titta på just den här härskartekniken, divide and rule, söndra och härska. Att vi bråkar med varandra, men det borde vi inte göra. Vi borde titta på vad är det för system vi har.
Ja, jag förstår det raseriet som många kvinnor har. De kanske ser att de i sin karriär har blivit förbegångna massa mediokra män, fast de själva var duktiga och allt det där. Och, liksom, och man har i sig liksom att det finns löneskillnader mellan män och kvinnor på arbetsplatser. Men om jag tittar mig runt omkring, jag jobbar på Sveriges Television.
Mm.
Det är mest kvinnor som är chefer. Så det är inte så att det är männen, alltså på ett sånt stort företag. Vi har ju liksom mätt sånt där hela tiden. Jag har varit facklig. Det är tvärtom, kvinnorna känner lite mer än männen. Och det går nästan inte att säga det. Men så att egentligen nu så har vi liksom kommit till en punkt att man kan inte säga att kvinnor inte kan bli chefer, kan inte bli doktorer, de kan bli vad sjutton som helst. Det är inte så att utbildningssystemet hindrar oss att bli olika yrken. Så att när vi ändå lever i det här jämställda landet där vem som helst kan bli vad som helst egentligen, trots att man inte har pengar, man säger så. Sen kan det ju vara så att man inte på grund av sin familj eller andra omständigheter inte orkar plugga, men det är ingen som hindrar en att bli vad som helst. Därför det kostar ju ingenting egentligen i Sverige att plugga om man är ung. Däremot så är det ju massa såna här saker som att vissa kvinnoyrken tjänar mycket mindre än vissa traditionella mansyrken. Där finns det stora skillnader.
Mm-hmm.
Och de yrken som har blivit liksom lärarjobbet, det är mest kvinnor. Ja, de står tillbaka. Medan andra yrken där det är mer män tjänar mer. Så det finns ju fortfarande saker att ta på. Men jag tycker att ibland så generaliserar vi så mycket. Så vi inte ser vilka krig vi ska ta. Vi bråkar med vita medelålders män. Eller vad vi nu gör för någonting. Och det räcker med att vara vit medelålders man så är man fel. Och så kan det ju inte heller vara. Jag känner hundratals vettiga vita medelålders män.
Så vad är frågan?
Ja, vad var frågan egentligen? Jag vet inte vad frågan är. Jag bara tar fram alla mina. Ja, men jag menar liksom att har vi inte gått liksom, vi måste ju, om vi ska nu gå på någonting som är dåligt så måste man ju gå på det som är specifikt.
Jag skulle vilja säga så här. Ja, om någon hade bett mig att ta på mig knytblus och gå och demonstrera här om dagen, då hade jag sagt nej.
Mm. För Sara Danius i Svenska Akademin.
Ja, det var tydligen en jättestor sammanslutning i den demonstrationen vid Stortorget häromdagen. Där jag har knytblus. Jag är solidariserad med Sara Danius.
Hon är kvinna.
Ja, för hon är kvinna. Och därför har hon blivit orättvist behandlad. Eller på något vis orättvist självmant gott. För hon är kvinna. Så får man inte göra mot kvinnor. Så får man göra mot män kanske. Usch vad hemskt, så får man inte säga Charlotte. Men nu har jag sagt det.
Ja.
I alla fall, jag tycker det finns ett stort frågetecken om vi bara tittar på att personen i fråga är just kvinna. Och då är det orättvist genast. Hade någon sagt, ja men nu ska vi ha en demonstration där vi alla ska klä oss i orange overaller, har järnkättingar och ögonbindel. Du förstår vad jag syftar på.
Guantanamo.
Ja, självklart. Mm. Då hade jag sagt, ja. Och apropå, vilket krig ska vi föra? Vi ska inte föra något krig alls. Men det finns en stor risk att, du tar ju ett militärt begrepp igen, skenmanöver. Alltså, man skapar uppmärksamhet åt ett håll och ser till att alla vänder sig dit. För att det inte ska synas vad man gör åt motsatt håll. Mm. Att på något vis kan det liknas vid en slags skenmanöver. Och sken också på så sätt att den egentligen saknar betydelse. Annars en visst symbolvärde. Men att göra någonting verkligt betydelsefullt. Och att rikta uppmärksamheten åt någonting som är en ofantligt mycket viktigare sak.
Ja!
Och större orättvisa. Och som har med mänskliga rättigheter
att göra.
Och så vidare. Så att jag tycker att det är lite grann blubber. Vi ägnar för stor energi åt fel saker.
Mm.
Men vem kan bedöma vad som är fel och rätt? Det är inte jag. Det här är bara min känsla och min upplevelse. Att det är liksom som en slags sandstorm i kattlådan.
Jo, för det...
Hela akademigrejen, ja, liksom, ja, men, att skiten... Vad säger man? Så säger man inte. Pluttarna och kisset far omkring. Sandstorm i kattlådan.
Sandstorm i kattlådan, ja.
Och där så lägger alla sitt fokus just nu.
Ja, och det är så mycket lättare att handskas med det här. Och alla går igång. I samma nyhetsflöde som när det är Svenska Akademin så bombades det Syrien.
Ja.
I samma veva som man pratar om de här sakerna så var det förhandlingar med Nordkorea.
Mm.
Sånt som kan ta slut på mänskligheten om vi får ett kärnvapenkrig. Så det är verkligen som du säger att de här diskussionerna är ju verkligen både liksom dimridåer för att ta itu med de riktiga problemen.
Ja, ja. Och det är så, den tendensen, du kanske vi kommer ifrån ämnet en aning, men den ser jag ju överallt. Hur man just skapar dimridåer, men också det man kallar för skenmanöver. Att man skapar uppmärksamhet på helt fel platser för att ingen ska egentligen bry sig om de rätta platserna. Och det här har vi i all sån här underhållning och Idol och Farmen. Jag vet inte vad, det är ensamma mammor och allting vi ska engagera oss i. Nu menar inte jag att vi kan sitta hemma och lösa konflikten eller kriget i Syrien. Och vi kanske inte ska fokusera heller för mycket, för det kan bara ge vanmakt och en känsla av en väldigt skrämmande värld. Men jag tror ändå att hela det här bygget med allt ifrån propaganda och falsarier och så vidare lever på att vi inte är där och tittar på, lyfter på locket och informerar oss.
Uh-huh.
Därför att när vi inte gör det så sväljer vi precis vad som helst.
Uh-huh.
Och det blir en farlig värld.
Uh-huh.
Det är inte farlig värld att ignorera den.
Nej, precis det. Och skapar man dessutom, vad ska man säga, otrygghet eller rädsla eller osäkerhet om ganska naturliga saker som
män och
kön. Ja, som är en väldigt, liksom, det är bara vad tonåring upptäcker, att nu händer det en massa saker i kroppen, nu växer brösten och man får mens och allting.
Ja.
Det är liksom ingenting som man säger såhär, det är ingenting jag hittar på.
Nej.
Det händer av sig själv.
Ja.
Ja, liksom så att hela den här manligt och kvinnligt har ju blivit så komplext. Och det skapar ju också massa barn nu, eller ungdomar som inte vet. Eller man det kanske inte ens inne och säga att man är en hon eller han, utan man kanske ska vara en hen. Och det blir ju också...
Och det som är inne idag är ute imorgon.
Jag vet.
Det är bara en sån sak.
Ja.
Så hen kanske är bara totalt katastrof att säga om två veckor.
Jag tycker i och för sig ett bra ord när man ska... Ibland skriver man ju sådana här ord som... Ja, hon snedstreck han, för man visste inte vem man pratade om.
Mm.
Då kan det vara bra med en hen. Men liksom... Och vissa ord är kanske roliga att man kan använda. Men det, min det är det poäng just nu när jag går till dig här. Det är det här att när man får människor att vakta sin tunga hela tiden.
Ja, Därför så inledde du med att säga ordens makt och vanmakt.
Ja.
Det är så kongenialt.
Mm. Ja.
Ja.
Och att ord är viktiga.
Mm. Mm.
Och du är duktig på ord.
Ja.
Hur gör du, Charlotte? Ja, men du är duktig på ord. Alltså när du ska säga någonting. För att ibland när man har ett syfte att säga någonting. Man vill säga någonting men man hittar inte rätt ord. Så det kanske låter inte exakt så som man har tänkt sig. För man hittar inte korrekt. Det var någon som sa så här. Missförstå inte vad jag säger. Du ska förstå vad jag menar. Alltså, någonting att...
Tänk inte på vad jag säger utan på vad jag menar med det jag säger.
Ja.
Och då ska man sitta där och lista ut. Då bör man helst känna personen väl.
Jo, men det kan man ju fatta ibland när folk säger fel. Ja. Att det är inte menat fel.
Mm.
Utan det är ibland är det ju bara oförmåga att hitta rätt ord.
Men det handlar ju om trygghet i sig själv.
Ja.
Och det handlar om rädslor. För jag har träffat många människor som är rädda för att uttrycka sig.
Ja.
Och det brukar hänga ihop med en svag röst. Och tveksamhet att hitta ord. Och den bygger ju många gånger på rätt eller fel. Är jag rätt? Är jag fel? Kommer jag att bli straffad? Kommer jag bli missförstånd? Kommer det här ligga mig till last? I fatet? Allt vad det heter.
Mm. Du är inte rädd?
Nej! Jag har nog varit det.
Ja.
Och därför har jag skrivit så oerhört mycket.
Ja.
Jag har till exempel skrivit en lång essä på 40 sidor. För 10 år sedan om manligt kvinnligt.
Jätteintressant.
Och kriget mellan männen och det inre kvinnan och inre mannen och yttre mannen. Och vad som händer när ett harmoniskt inre bröllop uppstår. Hur det manifesteras i det yttre och vice versa. Och allt ifrån det till energivampyrer och hur de beter sig och hur man ska kontra.
Ja.
Så att allt det här hänger ihop med det manliga och kvinnliga och hur det blir när det är i disharmoni.
Ja.
Mm.
För sen finns det också den här grejen. Jag som uppfattar mig nu som, vad ska man säga, jag uppfattar mig inte längre som en tjej. Jag kom uppnått i den
åldern. Du blir förelämpad.
Nej.
Jo, säg som det.
Jag blir inte förelämpad.
Skojigt. Jag blir det ibland om någon säger tjej.
Jaha, men jag blir inte förelämpad. Ingen kan nästan förolämpa mig tyvärr längre. Så det är ingen fara. Men det tycker jag är intressant. För som tjej så är det också roligt att när man är ung. Då har man en väldigt ljus liten röst. Och har man till exempel skaffat hund en gång. Så man säger tyst. Så fattar inte hunden att det är tyst. Medan sonen då när han säger tyst. Och då, alltså då lyssnar hunden. Så vi kvinnor har så svaga röster ibland. Och sen pratar vi så väldigt mycket fortare. Jag pratar jättefort. Jag har gjort det sedan jag var liten. Och det betyder ungefär som att ni inte lyssnar på mig. För jag har nästan ingenting att säga. För jag tar inte upp så mycket tid heller. Och när man är man.
Mm.
Då sänker man rösten. Då pratar man
långsamt.
På varje stavelse. Så att, men också det här är också intressant, manligt och kvinnligt.
Mycket.
Och om de här kvinnorna som då får makt, för vi pratade lite grann i förra programmet, jag sa så att det var en patriarkat som styrde världen, du sa att det är patriarkala tänket, för det är många kvinnor, det bör man fatta. Vill man att folk ska lyssna på en, då sänker man rösten, det har jag naturligt lite sänkt röst, men det beror på en ålder. Förut hade jag mycket ljusare röst som sa att de inte ingen. Jag talar för fort. Jag ska tala långsammare. Så talar man långsamt och med djup röst. Det betyder jag är någon att lyssna på.
Ja, det betyder signalerar manlig pondus. Auktoritet.
Ja.
Och allting sånt där. Och eftersom vi har en tradition att lyssna på fadern och påven och pappa. Bann och allting på P, presidenten och PPP, prinsen.
Ja.
Man skulle kunna göra en lång lista på P.
Jag har aldrig någonsin tänkt på ditt P förut.
Ja, det är roligt.
Penis också.
Ja, säkerligen. Självklart. Inte bara säkerligen. En stor blå penis på husfasaden. Åh, vad vi blir rädda här nu för överheten som tittar på oss. Gud ser dig. Kuken ser dig.
Ja, det där ämnet tar vi inte upp
redan. Nej, men visst är det så att vi har inte bara tradition utan traditioner går ju på sätt och vis i arv. Inte ja. Som gener, utan bara någonting vi har lärt oss. En slags lärande från kvinna till kvinna. Ja. Och där handlar det ju också mycket om att sänka, alltså inte sänka rösten för kvinnan, men att sänka kraven och att sänka sig själv så att man nästan drunknar. Att sänka, att hela tiden mildra, tona ner. Och då blev det en tyst röst som nästan inte hördes.
Nej.
Hördes bara lika lite som mössen i lagorn.
Ja, ja men det finns ju någonting.
Så att allt det här finns. Och det är ju också en del av skådespelarlärningen alltså, ja. Och tänket i alla management och spin doctors och så vidare. Hur man lär upp. Och de politiker går ju i såna här skolor hela tiden.
Det är jättestor skillnad för att sen har vi en massa ord. Om nu pratar ordens vanmakt. Till exempel många tjejer som lägger sig till med här. Jag har inte så mycket att säga. Eller ursäkta mig. Men
ja.
Så här, ja, lilla jag. Alltså allting som på något sätt säger. Jag är liten. Jag är inte någon som utmanar någon annan. Medan man som kille. Nu finns det ett nytt ord som heter killjuga. Vet du om det?
Oj.
Vet du vad det är för någonting?
Mm, låter kreativt.
Ja, det är alla killar som när ingen annan i rummet vet ett ämne, då fattar man att nu är det bara att köra. Nu är det jag som bestämmer.
För nu kan ingen motbevisa mig.
Nej,
nu jag kan är ingen ensam om min lögn här.
Ja, och att det är väldigt vanligt att tjejer och kvinnor ursäkta sig själv, för man får inte ta plats alla gånger.
Självklart inte. Och sen har vi det här självreglaget. Och självcensuren, att jag vågar heller inte sticka ut.
Nej.
Utan jag är precis lika nedtryckt som alla andra kvinnor, för annars blir jag ju bestraffad av dem också.
Och jag vill
av kvinnoflocken. Så att, men det här du säger är så bra, det är verkligen så signifikant. Och jag har ju också hört liknande i så här kretsar där man lär sig vad man inte ska göra i form av presentation och framtoning och talteknik och så. Jag har ju själv jobbat både som lärare och föreläsare och liknande. Aldrig be om ursäkt, aldrig förklara dig.
Nej.
Nej, du ska inte inleda så.
Nej.
Inte förklara dig och inte be om ursäkt.
Nej.
Det är urdåligt för du skapar inte ett förtroende.
Nej.
Nej. Och det är på sätt och vis ganska manligt.
Ja.
Jag har verkligen en stark känsla av att det är manligt. Och väldigt kvinnligt också. Att jag ska inte sticka ut. Varför har männen sen så lång tid tillbaka mycket enklare att ta plats. Mycket enklare att få sina förslag igenom.
Ja. Eller manspreading. Att det här med att männen sitter.
Mm.
Tar ut bena och visar upp sin härlighet.
Ja.
Och medan vi tjejer sätter gärna ihop våra ben och med sitt och tar inte så mycket plats.
Mm,
och när vi står upp så försöker vi också låta bli att ta mycket plats.
Mm,
medans killar gärna ställer sig upp och visar upp sig.
Ja, det är naturligt.
Ja.
Det är inte bara det att de visar upp sig, utan det är naturlig kropps hur ska man säga, identifikation. Alltså så här känner jag med min kropp och det är naturligt för mig.
Mm.
Och det är klart man kan säga så här, om en man sitter och kniper gör ont i ballarna. Såklart.
Mm.
Och att en kvinna kniper ihop sin spricka eller springa, det är på något vis också så självklart. Det är bara det att det har blivit överdrivet.
Ja.
Och i sammanhanget fatalt, eftersom det är så många andra faktorer som är då lite vinklippande och lite kväsande och lite jag tar inte plats och jag är inte så lång som jag egentligen är. Jag är inte så stark som jag egentligen är.
För jag vill vara kvinnlig.
Nej, men jag vill heller inte få kvinnorna på mig.
Nej.
Jag vill inte få andra kvinnors avundsjuka projektioner eller hat eller någonting sånt, va?
Nej.
Och där är också självcensur och självreglage. Männen har inte på samma sätt. För deras mentalitet kanske är uppluckring nu. Men det har alltid varit competition. Ja. Alltid varit att man tävlar.
Mm.
Och då är det okej att vara vinnare.
Ja.
Det är okej att visa framfötterna. Det är okej att vilja ta sig fram först.
Mm.
Mm. Det är en slags tävlingsanda. Men nu låter det som att jag sitter här och verkligen cementerar gamla könsroller. Men det är ett sätt att förstå hur vi har varit av tradition. Och hur det har sett ut tidigare för att förstå var vi befinner oss nu.
Mm. Sen är det ju så nu att trenden är, jag tittade eller lyssnade på en föreläsning som handlade om att egentligen nu så är det kvinnorna som lyckas bäst i skolan.
Mm.
det är, när de här gymnasieskolan i stan där, då, som alla vill komma in på, så är det tjejer som har de här högsta poängen. På universiteten är det mest kvinnor som kommer in, så att i många branscher nu så är det kvinnorna som lyckas mest.
Mm.
Så att nu håller vi ju på, som på min arbetsplats, vi har en kvinnlig vd, vi har jättemånga kvinnliga chefer. Det är inget problem att vara kvinna. Så att jag kan ju inte säga att i den värld jag lever i så är kvinnor förtryckta. Och jag vill heller inte att vi ska prata om det. För jag tycker nämligen, jag tycker det är galet när man säger att alla män är förövare och alla kvinnor är offer. Uttaget det här att vara offer, det är inget bra.
Nej, det för offer är vanmakt. Ja. Vi pratar om ordens, men också vanmakt, generell bemärkelse. Mm. Att vara offer, det är en uppgivenhet, det är en vanmakt.
Mm.
Det betyder lilla jag har ingenting att säga till om. Lilla jag har ingenting egentligen med det här att göra, utan att jag är offer för det här. Så det är inget bra.
Nej. Kvinnor är egentligen väldigt starka.
Självklart.
Ja, och det är alla människor egentligen också, eller hur?
Ja, egentligen.
Ja.
Jag tycker vi ser på bevis på det hela tiden.
Ja.
Ja.
Alltså Charlotte, det går så fort när man sitter och pratar med dig. Jag tycker just det har kommit hit. Och du har knappt fått säga någonting. Så Charlotte, nu får du vara med och avsluta det här programmet, så att det inte bara blir Ans program, för det heter faktiskt Charlotte.
Jag heter Charlotte idag, möjligtvis. Ja.
Ja.
Nej, men jag satt och bara tänkte till cirka 3 sekunder. Ska jag läsa någonting ur min essä som är opublicerad? Någonting som handlar om ett idealiskt inre förhållande mellan den inre mannen, den inre kvinnan som gestaltar sig som ett harmoniskt förhållande i det yttre. Alltså det man kallar det inre bröllopet. Alltså det här är sidan 5. Okej, jag tar bara ett lite kort utsnitt. I ett idealiskt förhållande råder jämvikt, frid och harmoni. Energin löper fritt och obehindrat. Han är stark och orädd i sin yangkraft. Hon är stark och orädd i sin yinkraft. Ja, i ett idealiskt förhållande så råder respekt, samarbete och harmoni. Kärlek alltså. Och det är då kännetecknande, och resultaten är balans mellan den inre visionen och den yttre manifestationen. En förverkligad person med fötterna på jorden och med taket till himlen öppet. Det magiska och det rationella strider inte med varandra, det samarbetar. Känsla och förnuft ligger inte i krig, det går hand i hand. Och det sensibla och det hårdhudade slåss inte om utrymmet, de delar det. Så kan jag bara läsa. Ja, och ett icke. Jag har skrivit så otroligt mycket mer. Det här är bara några korta utdrag. I ett icke-idealiskt förhållande så råder obalans, en bristande jämvikt mellan det maskulina och det feminina, det konkreta och det abstrakta. Den inre mannen är antingen för svag och rädd eller för stark och arrogant. Och den inre kvinnan för svag och förtryckt eller för stark och arg. Om mannen är en rädd eller svag partner som inte vågar ta konsekvenserna av sin kvinnas eld, hennes kraft och vision, går hans energi till att trycka tillbaka hennes sensuella och sexuella urkraft, hennes livskraft, istället för att uttrycka den.
Och du har alltså skrivit 40, vad sa du, hur många sidor har du skrivit egentligen?
Det här är 40, jag skriver kolossalt mycket.
Ja.
Ja.
Och det är en essä du har skrivit?
Ja.
Fantastiskt. Och det måste vi ut, eller hur?
Ja, väldigt mycket ska ut. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är diktsamlingar, det är essä, det är 3 stycken tarotkortlekar som jag har gjort. Jag menar, jag har skapat med ord lika mycket som med måleri under så lång tid.
Mm.
Och att det har tagit tid har faktiskt varit bra, därför att jag kan läsa mina texter idag 10-20 år senare och känna att wow, de håller.
De håller.
Mm. Visst händer att jag måste skriva om, men det är sällan. Utan det är som att det sitter så, det sitter så djupt, och det har tillkommit så organiskt. Så i enlighet med min egen utveckling. Så nästa gång ska vi prata om sexuell urkraft.
Ja, ja, det vore spännande.
Mm.
Så det här blev del 2 i den här serien på 3. Eller ja. Fler, man vet aldrig.
Nej, men förmodligen tre. Ja. Vi får ja. Se.
Tack så hemskt mycket Charlotte för att jag återigen får vandra den här lilla fina vägen från Farmarstigen upp till Graningsvingen och sitta i ditt vackra hem.
Uppförsbacken.
Uppförsbacken hit.
Ja.
Du ska rulla ner.
Ja, tusen tack Ann.
Ja, tack så mycket. Ni har alltså lyssnat på mig, Ann Sandin Lindgren och Charlotte Krook. Ni har lyssnat på Tyresradion 91,4. Vi hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss.